Hej alla radiolyssnare och välkomna till ännu ett program av Politik i fokus. Det här är ju programmet där företrädare från olika partier och opposition brukar prata om lokalpolitiska frågor. Men tyvärr så händer det ju inte riktigt så mycket i lokalpolitiken just nu. Våra socialdemokrater och moderater här som styr kommunen, de lyckas ju inte producera så mycket verkstad. Så det finns dessvärre inte så mycket att prata om just för tillfället i alla fall. Därför tänkte vi idag göra en annan sak. Vi tänkte göra en utblick och prata lite om världsläget och hur det påverkar oss här i Sverige och i Tyresö. Och på den här fronten så händer ju onekligen rätt så mycket nu faktiskt. Själv så heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Idag har jag tre gäster i studion som gärna vill diskutera den rådande situationen i världen och hur det påverkar oss. Kanske både på kort och lång sikt. Jag är också glad att säga att i studion idag har vi en helt ny gäst. Vem är du?
Ja, det känns roligt att göra premiär här. Björn Stenqvist heter jag. Jag är ordförande, en av två, för Miljöpartiet i Tyresö. Jag sitter i kommunfullmäktige och i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Jag har varit Tyresöbo sedan 5 år tillbaka nu. Nej, 6 år börjar det bli.
Ja. Tiden går fort när man har roligt.
Ja,
ja. Mm. Ja, men varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Sen har vi en lite mer känd gäst kanske.
Ja, men precis. Och jag heter Hanna Sofia Karlsson och är gruppledare för Centerpartiet här i Tyresö.
Och tredje man?
Som heter Heinz Sjögren och är ordförande i Liberalerna och till vardags är också vd i Svenska Handelskammaren för Eurasien.
Mm. Välkommen hit alla tre. Som sagt, det händer ju rätt så mycket just nu i omvärlden. Så därför vill jag tydliga med tidpunkten för när vi spelar in det här programmet. Vi har en känsla att rätt så mycket kanske har ändrats i slutet av den här perioden när programmet, innan programmet tas bort från slingan då. Idag så är det onsdag förmiddag den 21 januari. Och då tänkte jag kanske börja med dig, Heinz. Du kanske kan orientera oss lite om vad världsläget är just nu och vad som har hänt de senaste dagarna.
Ja, det är väl lämpligt och det är väl bra påpekande som du hade att vilken tidpunkt vi spelar in det här. För det händer ju så otroligt mycket nu. Timme för timme nästan. Idag ser vi väl fram emot ett spännande tal av president Trump i Davos. Där en stor del av världens ledare men också näringslivsföreträdare samlade. Och imorgon ska ju också EUs ministerråd ha ett möte för att då eventuellt diskutera eventuella motåtgärder eller hur man ska svara på de här utspelen från Trump. Som vi har sett på sistone till exempel inkluderar att han vill köpa Grönland.
Ja, han vill köpa Grönland och får han inte det så tänker han ta över Grönland i alla fall på något sätt har han sagt.
Exakt, och i hotbilden ligger ju då att man redan från 1 februari ska införa till exempel tullar mot Sverige och 7 andra länder i Europa. Och vi ingår ju i en tullunion så det kommer ju ha återverkningar på hela EU kanske.
Mm, precis. Ja, det här är ett rent spektakel då att han försöker ta över Grönland. Det är ju de flesta överens om. Men om världens reaktioner, de är rätt så stora på det här. Är det något ni vill säga någonting om?
Ja, det är ju väldigt glädjande att EUs och Danmarks och Sveriges reaktioner är så tydliga. Med facit i hand kanske vi skulle ha varit ännu tuffare redan i tidigare handelsstrider mot Trump och USA. Jag förstår att man vill kyla ner läget och sådär, men Trump tyvärr liknar ju Putin på många sätt. Storhetsvansinne, verkar vilja bygga sitt imperium, föraktar liksom svaghet och demokratiska värden och dialog, utan jag tror att vi har kommit till en punkt tyvärr där det är mycket kraft och makt tillbaka som är den som kan bita på honom. Och biter inte på honom så kanske det är någonting som kan tvinga republikaner i kongressen att vända sig mot honom och begränsa Trumps imperieambitioner. Så jag tycker att det är väldigt beklagligt att det har hamnat där, men jag tror tyvärr att EU och Danmark och Sverige behöver ta i ganska mycket med hårda handskarna, både militärt och ekonomiskt mot Trump och USA nu.
Mm. Jo, EU gav ju med sig en hel del faktiskt när vi tecknade det här handelsavtalet med USA. Det var ju inte alls liksom jämställt utan det skulle ju vara 15% tullar för när vi handlar med USA så att säga, när vi säljer grejer. Men USA skulle förhandla fritt med oss i princip. Det här handelsavtalet, det är ju risk för att det inte ens, ja det blir någonting av det. Kanske inte ratificeras av parlamentet.
Ja, jag fastnade lite i det Björn sa där med Trump och hans trumpism. Och det enda jag liksom kopplade till det är gamla Star Wars-filmerna. Och där, den Darth Sith, liksom, det är den känslan jag har i det hela. Men det är också tänkt att dels så måste vi hålla ihop de nordiska länderna nu. Och det tycker jag är väldigt skönt hur den partiledardebatt som faktiskt spelades in från riksdagen påvisade att alla partiledare ändå kunde ha en funktionell debatt om det, vill jag säga. Det är inte alltid det är funktionella och bra debatter när det är våra partiledare som står och pratar med varandra i tv-rutan. Så där kände jag att det finns ändå ett litet hopp i det. Men jag vill ju också säga, eftersom att jag då har både finskt, danskt och svenskt påbrå, att det känns otroligt skönt att ändå det finns ett väldigt stort stöd för Danmark och för Grönland i det. Sen får då gå tillbaka till EU och USA. Så alltså, EU är ju egentligen en handelsunion, och för att få ett starkare koppling, dels internt att det ska finnas en frihandel, men också externt mot andra, att du har en sammanhållenhet och en styrka i att vara många. Det är ju det som riskeras att splittras när Trump försöker gå in att plocka småbitar på samma sätt som vi såg att Putin började göra i Ukraina där. Man måste hålla ihop och hålla tätt, om man säger så.
Ja, vi får väl se om EU lyckas hålla ihop här. Trump gör väl sitt bästa för att splittra oss där genom att liksom lägga strafftullar på vissa länder och kanske favorisera andra då. Vad säger du om det här, Hans?
Ja, Björn var inne på det här med imperialism och Hannes och Sofia också, hur Ryssland och andra tar det här som påbud nu, att man kanske också måste, eller kan, utvidga sina territorier i närområdet. Jag menar, det här tar ju egentligen sin början med att USA la fram sin nya nationella säkerhetsstrategi i december. Där man väldigt tydligt gjorde klart att hela USAs intressesfär är den västra hemisfären. Alltså hela Amerika, syd och nord, och Grönland uppenbarligen. Så det är ju fler länder som är under hot där, och man nästan hyllar Ryssland. Och Kina finns ju som en stormakt i Asien också, så att det är nästan som en ny, det inte bara är nästan, utan det är en ny världsordning som är under uppsegling. Och mot det här då så bryter man upp de regler och till och med folkrätt som vi har levt efter så här långt i alla fall. Det är definitivt någon, man raserar den gamla världsordningen. Det har vi också sett nu väldigt snabbt inpå, så ger man sig på Venezuela till exempel. Och så gör man det under förtecken att det handlar om knarkhandel och en illegal regim. Men man gör ju inte egentligen så mycket åt regimen. Man har plockat bossen i landet, Maduro, i en riktad attack. Och egentligen är man väl ute efter oljan.
Ja, så är det säkert. Det är oljan som häger det. Ja. Det är ju ganska explicit. Men
det är en annan deal på det här området.
Det är en annan deal, precis. Ja. Men det här med Trump och hans nya, för man nästan får säga att det är hans nya nationella säkerhetsstrategi. Sen omger han sig av ett gäng ja-sägare som han själv har utsett egentligen då. Björn var inne på det här att det här kanske, vi har väl hoppet till att den amerikanska kongressen, både med representanthuset och senaten, faktiskt kan sätta stopp för det här. Finns det sådana möjligheter, tror du?
Ja, men det tror jag. Alltså, på lite sikt efter mellanårsvalet, då kan vi förhoppningsvis få en mer av demokratisk, alltså demokratpartiet få större makt. Men ja, jag måste ju ändå tvingas hoppas på att en del republikanska ledamöter ska ta sitt förnuft i fånga. Det är ju ett fåtal som går ut offentligt och varnar för att skulle Trump invadera Grönland så faller hela NATO, och att det är inte bra för USA. Men jag tror att jag tänkte innan Danmark och Sverige började skicka militär till Grönland, så tänkte jag faktiskt att ja, men det är nog det vi måste göra nu. Vi kan inte bara svara med ekonomiska motåtgärder, utan det måste vara något väldigt symboliskt, bildligt, tydligt för det amerikanska folket och för republikanska ledamöter. För jag har väldigt lite hopp till att vi ska få Trump på bättre tankar. Men frågan är, kan vi få honom liksom avsatt i slutändan om han gör en sån helt huvudlös invasion av en allierad, eller åtminstone att han blir begränsad av kongressen. För att här får vi ändå tänka att amerikaner är ju vana vid att deras militär griper in på olika håll i landet eller i världen och dödar och bombar, och det har inte varit någon stort folklig storm mot Venezuela-insatsen. Men jag tror faktiskt att det blir en skillnad om de angriper NATO-allierad, Danmark med flera nu europeiska länder. Alltså många amerikaner har ju bakgrund, de flesta har ju bakgrund i europeiska länder. Och ja, men vi har ju också en rasism i världen som ju talar för vår fördel här. Att amerikanerna, när de ser någon i Mellanöstern eller Sydamerika dö, då kanske vissa rycker på axlarna. Men jag tror faktiskt att om de skulle se danska och svenska och tyska och brittiska soldater dö för amerikanska vapen, då tror jag faktiskt att folk skulle reagera. Förhoppningsvis reagerar folk och kongressledamöterna innan det blir verklighet. Det är därför det tror jag kan bli så starkt symboliskt att folk faktiskt reagerar mot Trump.
Mm. Jag tycker man hör lite sådana signaler också av och till nu. Mer och mer i USA internt, och inte minst också efter de här händelserna i Minneapolis och Minnesota, där man då den här immigrationspolisen ICE faktiskt har dödat ett par medborgare i sina aktioner och i sin jakt på immigranter till exempel. Det har gått lite överstyr även där.
Mm. Och det finns ju också tecken på att det finns andra krafter inom då, ja, att det finns andra krafter inom demokratiska partiet, det vet vi, men även republikaner. Det var en liten delegation som faktiskt besökte Danmark med kongressledamöter både från demokraterna och republikanerna, som tydliggjorde att Trump han ut och cyklar, och det där är ingenting som stämmer med kongressens åsikt egentligen.
Det var det ju, men det var ju två stycken republikaner om jag minns rätt. Ja. Nu kan jag inte matematiken här i kongressen, men de behöver väl bli fler och kanske också kunna ta till ännu hårdare saker, som att de säger att ja, vi kommer vara med och stoppa allt möjligt som Trump lägger fram så länge han inte ändrar sin linje om Grönland. Jag förstår ju att det är många republikanska ledamöter, oavsett vad de personligen tycker, om de är fullfjädrade trumpister eller om de är mer opportunister, att de vill inte kastas under bussen av Trump och inte kunna bli omvalda. Men i slutändan så hoppas jag ju att det finns några som är faktiskt beredda att offra sin eventuella karriär för världens och definitivt USAs bästa.
Jag tänker också att vi har ju tredje statsmakten, som man brukar säga, media, som också har en stor del i det. Men jag tänker just på sociala medier och deras inflytande. Och jag är en sån här scrollare när jag har lite tid över. Så att där brukar jag liksom befinna mig när man väntar på bussen eller man har några minuter kvar till ett möte eller något sånt där. Och det kommer ändå upp ganska mycket just klipp, berättelser, dels från Grönland, vad de tycker om det här, men också utifrån del stora influenser i USA, men också alltså vanliga människor som går ut och pratar om det här. Och dels är det väldigt mycket förlöjligande av Trump i hans agerande, hans åsikter, hur han bara bestämmer och att det inte finns en förankring, och hur hans agerande kan påverka USA, alltså medborgarna, inte liksom bara landet i sin konstitution. Men det är en del. Sen måste jag säga att jag älskar när det är amerikaner som går ut med, kan vi inte göra tvärtom? Kan inte vi få bli danskar istället? För de har bättre välfärd, de har bättre system med det här. Det finns både sjukvård och barnomsorgen och sådär. Så att frågan är väl egentligen, om man ska på något sätt ta USAs sida i det här, i alla de här klippen, är att Trump kanske ska bjuda in Danmarks liksom styre och berätta hur ska vi lösa landet? För jag tänkte också på det, när jag var liten så var ju alltid USA var ju liksom, det man fick höra var demokratins grundkärna. Det var liksom det man nästan fick lära sig i skolan. Och här ser vi hur det sakta och säkert bryts ner. Det blir ju en ny ordning på det sättet. Mm. Så att det, ja.
Jag tänkte också på det här med sociala medier och förlöjliganden. Trump gör ju sitt bästa för att hjälpa till också. Nu har han ju fått fredspriset här också.
Otroligt.
Ja.
Ja. Ja. Man behöver inte hitta på mycket för han bidrar rätt rejält. Ingen har väl undgått alla de här memes med containrar med olika pris och medaljer som lämnas in.
Ja, han har ju inte bara fått ett fredspris. Nej, han fick ju till skänks av hon från Venezuela. Då. Men han fick ju också FIFAs fredspris.
Just det.
Ja. Det är så här, som att den organisationen bara så här, finns det något mer vi kan göra för att sjunka lägre ner i korruption för att sänka vårt anseende? Jo, vi kan hitta på ett fredspris och smöra för Trump med det.
Det kan vi faktiskt göra.
Det är roligt ändå att man kan, trots allt kan skratta lite åt de här galenskaperna.
Jo, man är ju tvungen att förhålla sig på det sättet, annars blir man ju tokig. Alltså. Ja. Jag tänker, vi får ju verkligen hoppas att den amerikanska konstitutionen håller och att republikanerna tar sitt förnuft till fånga och att fotfolket ut sa faktiskt ju sitt också på gatorna och på sociala medier för att få stopp på det här.
Men det är ju också lite illavarslande. Jag menar, Trump har ju nu då med sitt agerande och sin administration, jag tänker på att vi har både miljöpartister och centerpartister här också i studion, han har ju trots allt tagit ur USA ur en rad olika organisationer också. Han har lämnat FNs klimatpanel, han har dragit ur USA ur UNESCO. Parisavtalet lämnade han som en av de första åtgärderna. Världshandelsorganisationen, och det liksom bara fortsätter. Man undrar lite så här, hur irreparabelt är det här? Hur bestående kommer de här menen vara? USA då har dragit in i princip allt stöd till också. Så det kommer ta år att bygga upp det här. Jag tror bara igår, han hade exakt ett år vid presidentmakten. Mm. Han har orsakat så otroligt mycket skada för USA helt enkelt.
Ja, men verkligen. Alltså det är en enorm skada i världen. Jag såg någon sån siffra, jag minns den inte exakt, men hur många liksom tiotals eller var det till och med miljoner som har dött på grund av att USAID har lagts ner redan. Liksom. Så det är dels en väldigt stor skada för världen på olika sätt. Men som du är inne på, det är ju verkligen en skada för USA också. Mm. Alltså vissa saker kanske skulle kunna byggas upp och repareras hyfsat snart med en nytt styre. Men tilltron i handel, alltså att ett ingånget avtal gäller, det kommer nog inte ligga kvar där på väldigt länge. Att man inte vill vara för beroende av USA, den lärdomen har nog många dragit. Och definitivt militärt, alltså att man inte kan lita på USA. Jag tycker fortfarande att vi ska vara kvar i NATO, och jag önskar att USA är där. Alltså om vi skulle hamna i en större konfrontation med Ryssland till exempel, ja då är det bra, även om man inte kan lita säkert på USA, så kommer de där och bistår i Finland eller Baltikum eller vad det skulle behövas. Ja, det ska vi inte tacka nej till, men vi kan ju inte räkna med att de finns där. Alltså, och det tror jag är verkligen en långsiktig skada som skulle ta väldigt lång tid för USA att återuppbygga det förtroendet de har haft.
Ja, även om nu USA i värsta fall inte skulle leva upp till sina åtaganden inom NATO, så ska vi vara glada för att vi inte står helt ensamma i alla fall. Alltså, vi har ju ändå alla andra länder som är med i NATO står ju på samma sida som oss. Och det är nog rätt skönt ifall vi får en stor konflikt med en stor granne i öster. Så att säga.
Ja, men verkligen. Jag tror ju att man kan diskutera hur det ska göras, men jag tror verkligen på att bygga säkerhet tillsammans, men vi behöver nog ha en plan B. Hur bygger vi säkerhet tillsammans men utan USA?
Och redan där är väl ett av de stora hoten nu med en eventuell eskalering, att USA helt enkelt säger att vi slopar stödet till Ukraina helt och hållet. Varför ska USA bry sig om det här? De ska bry sig om sin västra hemisfär mer. Och vad står vi i Europa när vi då ensamma helt och hållet ska stötta Ukraina? Det har ju gått rätt snabbt i den riktningen, men vi är ju fortfarande beroende rätt mycket av amerikanska militärunderrättelser och liknande. Och vi får ju fortfarande sälja vapen till Ukraina. Amerikanska vapen, fast vi köper dem och finansierar dem. Men det kan ju vara så att han plötsligt säger att det är stopp för den exporten helt och hållet. Då är det frågan om vad vi kan producera och leverera till Ukraina. Och det här är ju naturligtvis något som enbart gynnar Ryssland i nuläget.
Ja, jag tänker på det. Alltså, EU planerar ju också såna här motåtgärder då, mot de här strafftullarna och allt det kan vara. Och det kan ju trigga just ett sånt beteende från Trump och USA att man kanske inte längre alls vill stötta Ukraina, vare sig direkt eller indirekt via att vi europeer kan köpa vapen och leverera till Ukraina. Men de här motåtgärderna, det får ju liksom interna konsekvenser också. Om nu EU slår till med någon form av motåtgärd, vad kommer det leda till rent ekonomiskt här i Europa då?
Ja, tullar i sig innebär ju att priser stiger. Och det innebär oftast att handeln går ner också. Och om priser stiger så stiger oftast inflationen också. Och stigande inflation gör att man håller hårdare i plånboken. Och det brukar oftast leda till högre räntor också. Så totalt sett leder sådana här åtgärder till en nedgång i ekonomin totalt sett. Mm, och det drabbar ju gemene man förstås i slutändan. Mm. Det minskar skatteintäkter och så vidare också.
Mm. Det blir både i USA och i Europa.
Absolut,
såklart.
Absolut. Mm.
Men där tror jag att det är... Jag håller helt med om den analysen och att det kan bli väldigt tufft för många om vi ser ur ett svenskt perspektiv, både privatekonomiskt och för oss som kommun eller stat eller sådär, hur det kan drabba. Men jag tror ju tyvärr att vi behöver liksom riva av det plåstret och vara beredda att sätta emot ganska hårda motåtgärder. För att blir det ett upptrappat handelskrig? Vi ska ju inte eskalera, alltså gå först i det, men vi ska ju kunna hålla jämn takt med Trumps eskalering. Liksom. Förr eller senare så tror jag att det märks för de amerikanska konsumenterna som redan kämpar med hög inflation och sådär. Så det är liksom bättre att riva av det och att amerikaner och republikanska ledamöter i kongressen förstår att det här är katastrof för USA. Så, ju förr desto bättre, istället för att det är ett slippery slope där det hela tiden blir sämre och sämre och där vi hela tiden får mer och mer av ett underläge gentemot USA. Jag tror att vi behöver ha ganska kraftfulla steg nu.
Förutom de här ekonomiska konsekvenserna direkt då, att vi får kanske mindre pengar i plånboken och att man blir försiktigare ekonomiskt helt enkelt, då får det liksom andra psykologiska effekter. Alltså, risken är att folk börjar tappa framtidstro och det kan ju få helt andra konsekvenser.
Ja, men precis. Jag tänkte först bara sådana här just EU och USA mot varandra. Det blir ju lite en smutsig skilsmässa när man börjar liksom, gör du det här, gör jag det och så liksom. Så att det skapar ju inte bra förutsättningar för att då kunna bygga ett förtroende sen tillbaka. Men det som det också ger effekter i, dels i all media och att man är mer medveten om omvärlden idag, men det ger ju också konsekvenser med att faktiskt färre vill ju skaffa barn och familj för att det är en osäker värld vi lever i. Och det är också, dels när jag fick frågan varför jag inte har skaffat barn, så är det just det är mer och mer osäkerhet i världen. Vill man sätta guldklimpar hit och så vet man inte hur det barkar, hur kommer det bli? Kommer man ha den ekonomiska förutsättningarna för att kunna ta hand om det här barnet, kunna just ge en bra uppväxt, den uppväxten jag fick, för det är den gulduppväxt jag tycker är den bästa, såklart. Jag är inte partisk, jag lovar. Men också när man faktiskt ser på klipp där andra journalister har ställt frågor till unga människor och väldigt många unga kvinnor svarar just att man vill inte skaffa barn på grund av hur omvärldsläget ser ut. Då blir det problematiskt, dels för att när barnafödandet går ner så blir ju också konsekvenserna i både kommunerna väldigt stora. Hur ser man med barngrupper? Det är skolan som påverkas. Men också sen i framtiden. Hur klarar vi med arbeten? Hur är det? Så att det är både kortsiktiga konsekvenser av det här omvärlden som påverkar oss lokalt väldigt, väldigt mycket.
Ja, men så är det ju verkligen.
Och det där har vi ju sett redan också. Alltså nedgången i barnafödandet.
Ja, det är ju på 1,4 nu, men om det inte blir bättre så lär det ju sjunka ännu mer.
Ja.
Då kanske man bara har ett barn och inte ett och ett halvt.
Mm. Nej, men det är ju verkligen så att då påverkar ju både det stora omvärldsläget men också det här närmaste, alltså kan man hitta en bostad som är vettig till ett rimligt pris, vem har råd med det liksom, så det är många aspekter som påverkar, men där där märker jag har själv tre barn och jag får ofta kommentarer numera, man sa, oj vad många. Det är kanske för att jag själv är uppvuxen med liksom tre syskon, så vi var fyra barn. Men så det är kanske jag som har liksom en udda syn. Men jag märker att så här, standard är väldigt mycket. Så här, ja, om man ska få barn så har man ett eller möjligtvis två. Men tre, då jävlar, då har man tagit ut svängarna.
Ja. Men det är bra, Björn, att du bidrar och motverkar de här galna tendenserna.
Precis, det är av strikt liksom, demografiska, nationalekonomiska konsekvenser som jag har beslutat. Ja, det är, att vi ska ha tre barn.
Det är väldigt ansvarstagande.
Ja, det är samhällsansvar.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte det här, vi var inne på tidigare med NATO och ett NATO som eventuellt krackelerar. Då kan man lita på USA som står där? Och du, Björn, var ju inne på att nej, det kan man ju inte riktigt nu då. Och jag hoppas att det är övergående tvekan. Men det kommer ju ställas på sin spets inom kort här kanske. Och då tänkte jag återigen på det här med ekonomi som ligger mig lite varmt om hjärtat. Och det är då liksom, vi har ju redan nu committat oss till att vi ska använda 5% av BNP till försvar. Dels 3,5 militära utgifter och 1,5 till infrastruktur. Och det sistnämnda är väl behov av ändå så att säga, men det betyder att vi kommer under många år framöver och överskådlig tid allokera mer och mer av vår ekonomi till olika försvarsåtgärder. Och det är redan innan vi har ifrågasatt huruvida USA står bakom oss i NATO eller inte. Skulle det förtroendet minska ytterligare, då kanske vi ser framför oss ytterligare medel som behöver spenderas på det här området.
Mm. Och det här redan innan liksom NATO-medlemskapet egentligen så uppmärksammar vi i Sverige att vi måste satsa och rusta upp vårt civilförsvar. Alltså. Mm. Och det är någonting som vi även här i Tyresö kommun har liksom gjort åtgärder för. Vi har liksom tagit nödvattenplaner och sett över energiförsörjningen och vad har vi i lager i form av sjukvårdsutrustning och sånt där. Det var väl också en lärdom av pandemin. Och det genererar också kostnader och vi måste ju lägga både energi och pengar på det egentligen då. En annan sak som jag lärde mig någonting av, det var ju när vi fick besök av Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson i riksdagen här i förra veckan. Jakob Risberg, stämmer det va?
Ja, absolut.
Precis. Då lärde jag mig ett nytt ord faktiskt, begreppet ecocide.
Ja, exakt. Eller ekocid om man vill försvenska det lite. Just, ja. Ordmärkaren här. Nej, men precis. Det är ju en idé som har kämpats för ganska länge. Det är ju helt enkelt att storskalig miljöförstörelse är vanligt vid krig till exempel. Det är ju enorma vilka skador som Putin har orsakat i Ukraina. Att man ska kunna dömas för det också i internationella domstolar. Nu såklart, det är väldigt viktigt att man kan dömas för krigsbrott av olika slag. Men att till den listan bör man lägga storskalig miljöförstörelse. Och då både för naturens egen skull, men såklart också för att ju människor är helt beroende av att ha en frisk och fungerande natur. Och det är ju såklart mycket jordbruksmark och vattenområden och sådär som är mer eller mindre förstörda efter Putins krig i Ukraina. Det är någonting som sådana krigsherrar borde kunna ställa sig ett svar för, tycker vi. Mm.
Man säger vad det gäller just Ukraina, bortåt 30% av jordbruksmarken, och det är ju en av de stora tillgångarna i Ukraina, upp mot 30% av jordbruksmarken är kontaminerad antingen i form av att det är minerat eller att det ligger en massa ammunition och raketer och rester från sådana som då exploderat eller i värsta fall inte exploderat. Så det kommer att ta många, många herrans år innan man har röjt upp det där. Det har ju visat sig från andra krigszoner i både Irak och Bosnien och Kosovo och andra ställen att det där är ingenting som man gör i en handvändning.
Nej, och det som är alltså också en del är dels ekonomiskt, det är ingen som vinner på krig. Det är ju alltid en förlustaffär ekonomiskt. Men det som också är en sorg i det, om man liksom tänker bort krigen i det, så är det ju just miljö, klimat och det. Alltså Ukraina var alltså en otroligt stor punkt för just vår jordbruksförbrukning. Alltså den här spannmål och sånt som vi faktiskt har mat från. Och där är ju också en del med USA nu som lägger sig. Dels så har vi förlorade marken, vi kan inte, vi har också dels människoliven och all påverkan där, men vi har USA som vill sätta press ekonomiskt på oss, vilket gör att vi behöver också kunna ha en bättre handel internt i EU för att klara av det, så att vi inte hamnar i den inflation som kan bli av USAs straffläggning av oss för att vi stöttar Danmark och Grönland. Mm. Så att det är förluster på så många fronter, även om man har varje enskild krigshändelse är en sorg i sig, så tillsammans så blir det ju förödande, och det försvagar ju dels EU i sig, men det försvagar ju också varje land. Och där krävs det att vi skaffar ett otroligt mycket bättre samarbete, för att tillsammans är man faktiskt starkare än vad man är enskilt, även om varje land är starkt i sin liksom demokrati i grunden.
Ja, det är väldigt viktigt att vi stärker den här inre marknaden också. Mm. Men EU kan ju också välja andra handelspartners än USA. Vi har ju ett nytt avtal nyss beslutat egentligen, eller väldigt nära att beslutas. Det är det här Mercosur-avtalet. Vad är det för någonting egentligen?
Ja, det är ju ett nytt handelsavtal man har slutit med efter herrans massa års av förhandling med fyra länder i Sydamerika. Stora länder, det är ju både Brasilien och Argentina. Det är ju, som du sa, Hannes Sofia, det är ju också stora, väldigt stora livsmedelsproducenter. Mm. Och redan idag har vi ju väldigt mycket import därifrån av olika typer av livsmedel. Totalt sett bildar ju detta Mercosur och tillsammans med EU en marknad på 700 miljoner människor. Och vi har inte nämnt det kanske riktigt här tidigare, men faktum är ju att EU är en väldigt stor makt när det gäller just handel och ekonomi. Vi är alltså andra eller tredje största makten när det gäller ekonomi i världen. Mm. Och då vill det ju till, som du säger, Hanna Sofia, att vi jobbar tillsammans och är eniga i mångt och mycket. Och det är väl det som har varit tvekan många gånger i just EU-sammanhang. Men det är väl då kanske ställt mot ett yttre hot så här, som vi verkligen får ta oss i kragen och gå samman ordentligt. Vi har ju faktiskt inte hört så mycket från dem som traditionellt sett brukar gå på tvären med EU. Jag tänker på Ungern typiskt nog, och kanske Tjeckien, Slovakien och några länder till. Det har varit väldigt tyst, så vitt jag har hört och vet.
Ja, men verkligen. Det blir ju Gavin Newsom, guvernören i Kalifornien, var ute nyss och skällde på EU och sa skärper nu och liksom tro på er själva. Och det tror jag att han har en poäng i. För att det är lätt att fastna, alltså att det blir så av de här stormakterna nu, de raserar världsordningen och nu är det bara liksom USA och Ryssland och Kina som bestämmer med sina egna snäva och kortsiktiga agendor. Ja, men om EU är enade och kan vi koppla till oss alltså fler allierade, alltså inte direkt in i EU, men att vi samarbetar med länder som Kanada eller Australien, eller ja, men det finns ju massa länder som också vill se en regelbaserad världsordning som står upp för frihandel, för att man inte ska utvidga territorier med militärmakt och så vidare. Går vi ihop, ja, men då blir vi en annan stormakt som kan försvara den gamla världsordningen och kanske behålla den åtminstone mellan våra länder. Och sen så får vi liksom försöka hålla de här imperialistiska stormakterna stången så gott vi kan. För jag tror att det gäller att hitta en sett till ekonomi och beroende och sådär. Vi ska ju inte gå till någon total isolationistisk linje, att EU helt ska sluta sig och bara handla med varandra. Men vi behöver ju se att inte vara för beroende av ett enskilt land. Det har ju, vi vet ju sedan tidigare med Kina och sällsynta jordartsmetaller, att vi behöver ha alternativ så att vi inte är helt beroende där. Men oljan är en annan fråga, fossila bränslen. Vi har ju pratat länge om att vi inte ska vara beroende av Ryssland eller enskilda gulfstater, men nu kanske vi behöver lägga till USA till den listan, att vi inte ska vara beroende av, vad heter den här, LNG, flytande gasen till exempel. Så det är ju också ett skäl för att snabba på klimatomställningen, lokalt, regionalt, nationellt i EU. Att det är också sätt att, förutom själva klimatfrågan i sig, så är det också ett sätt att skapa ett oberoende och en självständighet och minska beroendet av olika instabila, opolitliga stater.
Mm, precis. På tal om instabila, opolitliga stater då. Alltså Trump, han försöker ju sätta ihop ett sånt här fredsråd också. Det började väl med egentligen för att han skulle på något sätt lösa situationen i Gaza. Då. Det har vi inte pratat så mycket om. Det pratas ju i många andra sammanhang om. Men det verkar ha vidgat vyerna för allt. Han har ju bjudit upp väldigt många prominenta världsledare här. Både Putin och Lukashenko i Belarus ska ingå i det här fredsrådet.
Sverige har ju också blivit inbjudna.
Ja, Sverige har blivit inbjudna. Macron i Frankrike har också blivit inbjuden. Han har ju tackat nej. Och som tack för det så fick han ju 200% strafftullar på champagne. Vad du sa någonting sådär. Jag har svårt att se att Kristersson kommer tacka ja till det i slutändan. Men det är ju lite ett märkligt organ. Alltså, vad tror vi om det här egentligen?
Ja, det verkar ju vara... Jag tror Trump är en sån typ av person och personlighet som vill synas och höras ständigt. Och är det så att det är lite motgångar på en fråga så måste han rikta uppmärksamheten i en annan riktning. Och jag tycker vi ser det nästan i alla de här dagliga utspelen. Ja. Rent konkret, jag vet inte, det här kom väl upp som en diskussion om hur man skulle skapa någon ordning och styre i Gaza till att börja med. Men nu har man sett möjlighet att utvidga det här till någonting som kanske i princip ska ifrågasätta eller ersätta FN till och med. Det var väl också så att det var väl en liten inträdesbiljett här på $1 miljard för att få plats i det där rådet. Va?
Ja, just det.
Så det är väl en deal också. Han har kommit på en ny affärsidé här.
Ja, men han har ju vetorätt för allting som bestäms här i alla fall.
Självklart.
Ja. Ja, men det blir, jag tänker att i bästa fall så blir det ju någon sorts påhitt för att göda Trumps narcissism och att han får sitta där och känna sig viktig och känna att han dominerar andra länder. I värsta fall så lyckas de ju med att bygga upp någon sorts alternativ till eller utmanare till FN. Och nog för att FN verkligen behöver reformeras. Men det här var inte det vi letade efter som ersättning.
Nej.
Det är ju en maktfullkomlighet i verkligen sitt esse. Jag tänker också i hans idéer och fredsråd och fredspriser och man kan bara sucka på något sätt för att det, jag vet inte riktigt hur, galenskap, men förlåt mig som ensam kvinna i den här stunden, galna män brukar göra galna saker. Kan vi liksom, där, sorry till alla er i studion, men jag tänker att han är på något sätt en otroligt bra kandidat för mitt case där. Ja. Och då kan jag väl lite sådär, det är bättre när kvinnor är vid makten.
Men han kanske kan få ett till fredspris från det fredsrådet.
Men behöver han fler?
Behöver
han får ju daglig påspädning av samlingen där.
Ja.
Men jag tänkte bara haka på lite det Björn sa där tidigare om vikten av att vi faktiskt sluter oss samman och hittar nya samarbeten. Och på våra villkor, inte på Trumps villkor. Kanada är en stormakt som också lever under hot nu från USA. Ett nära hot dessutom. Och det upprepas flera gånger. Och det ligger ju definitivt inom intressesfären från USA. Vi har flera länder i Asien som ju lever under hot från sin stora granne där. Som säkerligen också gärna söker mer globala samarbeten. Du nämnde Australien, du har Sydkorea, Taiwan inte minst förstås. Och hur kan liksom Trump och västvärlden sätta sig på motvärn om nu USA och Trump har satt ett nytt regelverk för hur man får agera i sitt närområde? Och koppla tillbaka lite där vi inledde också med Davos. Här på morgonen så var det ju faktiskt så att Kanadas premiärminister Mark Carney hade ett väldigt bra tal där det handlade just om den här raseringen av världsordningen och vikten och behovet av att den fria världen och oberoende stater värnar både demokratin, regelverk, folkrätten och olika internationella institutioner. Där inte minst handel och frihandel är bland de viktigaste grundpelarna i det hela.
Och på tal om Kanada så såg jag en intressant AI-genererad bild faktiskt på Truth Social, Trumps eget sociala medium. Då, där man får se en karta med den amerikanska flaggan täckandes hela Kanadas territorium. Förutom Grönland och Venezuela också på den amerikanska kontinenten. Så det måste ju reta upp kanadensarna en hel del kan jag tänka också.
Var inte det dessutom en karta som fanns i bakgrunden när han hade ett möte med några västerländska?
Jo, precis. Den var ju AI-genererad. Så han hade plockat in Macron och vad heter det, von der Leyen också. Och lite andra världsledare som satt där underdånigt framför Trumps enorma skrivbord. Då.
Där tänker jag att man... alltså, det är lätt att skratta åt det. För oss här och kanske för en hel del i USA. Men jag tycker att man behöver ta liksom... fascister och imperialister som jag tycker att Trump och större delen av republikanen är just nu. Att man behöver ta dem på ordet och tänka att det här är allvarliga planer. Alltså sen så förklarar de det ibland som skämt och roliga bilder och sådär. Men när han lägger ut en annan AI-genererad bild och sätter amerikanska flaggan på Grönland, det vill bara säga att de ska ta över det. Och samma sak, det är flera länder som de bara vill ta över för att Trump ska göda sitt ego i att han har utvidgat territoriet. Jag har också sett att amerikanska arbetsmarknadsdepartementet har lagt ut liksom flera sociala medieposter där det är liksom direkt översatt olika nazi-slogans eller andra liksom högerextrema grejer. Det är inte en slump. Det är för att det sitter folk där som tycker att det är den politiken vi ska föra. Så det gäller liksom att ta även skämten på allvar.
Ja. Men det här med bilder är intressant. Alltså, för vi har från Liberalernas sida har vi också lagt ut en bild. Vi har lagt ut en AI-genererad bild med en grönländsk flagga hissad här utanför kommunhuset. Tyvärr är inte det i verkligheten. Och vi försökte ju med ett ledamotsinitiativ på kommunstyrelsen igår att få kommunstyrelsen att gå med på att kommunen bör ju flagga med grönländska flaggan, precis som vi har gjort med ukrainska flaggan i solidaritet i flera år nu. Men det föll inte i god jord, så att än så länge har vi inget beslut på det.
Nej, men precis. Är han före Heinz? Yes! Nej, men precis. Det tycker jag är väldigt tråkigt att vi inte kan visa solidaritet med våra nordiska länder. Men jag tänker också det här med att politiken polariserar, som vi har pratat om där. Och demokratifrågan blir desto viktigare. Och jag tänker att där är det ju faktiskt viktigt, dels med vad vi vill visa utåt, vilket vi inkluderar mig själv, jag var med på mötet, men som ni liberaler gjorde igår med ledamotsinitiativet. Men jag tänker också just det här, bara att man faktiskt vågar ställa frågan som kanske är obekväm. Varför gör vi inte det här? Varför är det inte på det här sättet? Varför gör vi inte mer? Hur tänker ni? Bara det är ju en uppstart till att faktiskt vara en del i det demokratiska arbetet.
Och jag tror flagga, sympati, visa var man står någonstans. Mycket av det här behöver vi visa mycket mer i Tyresö, men också i världen. För det blir allt mer polariserat också. Och då måste man stödja och stötta de som faktiskt står upp och kämpar för det som är rätt, så att säga. Och jag tycker det blir mer och mer tydligt vad som är rätt och vad som är fel också. Mm. Och det behöver vi alla bry oss lite mer om. Jag tycker man märker när man pratar med både invånare i Tyresö men också på andra ställen och hemma vid köksborden. Man diskuterar utrikespolitik mycket, mycket mer nu. Du kan inte slå upp en dagstidning utan att det domineras av det här utrikesflödet. Och dessvärre också då om Trump, och han styr allas våra liv just nu. Och då är det nog hög tid att man reagerar på det man tycker är väldigt knasigt och konstigt också. Mm. Och man kan hoppas, som vi också var inne på långt tidigare i programmet, att USAs befolkning gör det i högre grad också. För det måste någonstans bli ju måttet rågat för dem. De förstör sin egen framtid just nu.
Mm. Ja, men så är det faktiskt. Vår programtid går mot sitt slut idag faktiskt. Så att jag tänkte att vi skulle runda av här. Vi får väl se hur världen ser ut om 3 veckor när vi spelar in nästa program helt enkelt. Men till dess skulle jag vilja tacka lyssnarna för att ni orkat med och lyssna på oss ett antal minuter nu. Också våra 3 deltagare här i studion. Speciellt tack till Björn som är för första gången, men också till Hanna-Sofia Heinz.
Tackar.
Tack så mycket.
Tack så mycket, och på återhörande allesammans.